Värvet görs i samarbete med Acast.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Och satt igång ansatsen, trycker iväg där och det är långt. Nytt svenskt rekord. Nytt svenskt rekord.
Vad står det på din Wikipedia-sida?
Ja, alltså, nu har inte jag varit inne där på ett tag, men jag antar att det står väl mest om sport, tror jag. Säkert meriter. Det brukar vara så.
Du har ju rätt nyligen fyllt 35.
Precis.
Till exempel. Det kan man ju få reda på ifall man går in där.
Ja, precis. Precis. Ja, nej. Fyllde 35 för några dagar sedan. Så det känns bra. Det känns som att det gått fort dock. Det gör det väl alltid när man fyller år i för sig. Man känner så här, fan, jag är redan så gammal.
Ja, har man det minsta intresse för sport i allmänhet och friidrott i synnerhet vet man förmodligen vem dagens gäst är. Michel Tornéus har fortfarande det svenska rekordet i längdhopp med 8 meter och 44 centimeter och var en del av världseliten under nästan 15 år från genombrottet i SM och EM 2005 till 2019 då han la spikskorna på hyllan. Men har man inte intresse för sport har han kanske flimrat förbi ändå med sin lågmälda karisma. Först kanske när han vann Mästarnas mästare 2020 eller exempelvis i Let's Dance nu i år där han gick till kvartsfinal. Hur hans liv ser ut idag och vad grejen med tre steg egentligen är, det tar vi reda på i Värvet 472 med Michel Tornéus. Jag tänkte fråga ifall du ville berätta om din mamma.
Min mamma?
Mm.
Mamma Nina från Boden, kommer från en ganska stor släkt, hade massa morbröder och mostrar, bodde i Boden, pluggade Luleå, och så när hon var hon var ganska äventyrslysten, du vet, hon hoppade fallskärm och gjorde sånt, stack till nu ska jag inte blanda ihop här nu, men jag tror att direkt efter gymnasiet så stack hon till Mosambik kanske, var där i några år, jobbade där nere, jag tror hon var med och byggde sjukhus och så där nere, och sen när hon skulle hem igen så kände väl hon att så här, nej men Norrland är för litet för mig, så hon flyttade till Stockholm, jobbade på sjukhus, har liksom, ja, man, då på den tiden bodde man ju typ på sjukhuset liksom. Jag var där i några år, träffade min farsa, och så fick de mig när hon var 23.
Okay.
Så att, då flyttade de ut till Fittja. Jag och min morsa har aldrig pratat så mycket om hennes bakgrund. Nej. Det är väl det, kanske. Att man har frågat lite här och där, men det är liksom, vi har liksom aldrig pratat om grejer på det sättet.
Hur gammal är hon?
Född 63.
Men är det de som heter Tornéus?
Ja, det stämmer. Mm. Så det är från det är min morfars namn från början som min mormor då tog. Så att egentligen så hette hon ju från början, eller hon hette, men släktnamnet är egentligen Nilsson. Känns ganska bra att jag inte heter Nilsson, om jag ska vara helt ärlig. Det sticker ut lite mer med Tornéus. Men det kommer från min morfar som är ifrån högst uppe i Sverige. När jag träffade honom första gången så då bodde han i en liten by som heter Nedre Soppero.
Okay.
Så att det ligger liksom det ligger högt där uppe.
Är du någonsin tillbaka?
Jag har inte varit uppe i Norrland på egentligen sen min gudfar dog för några år sedan på hans begravning, och sen har jag liksom inte varit där uppe.
Okej. Är det någonting liksom, för jag antar att din mamma har lite släkt kvar?
Ja, precis. Min mormor lever ju fortfarande och en del av hennes släkt. Så att hon åker upp ändå en hel del nu.
Mm. Morsan
åker upp, ja. Jag har inte åkt upp så mycket. Det är något jag egentligen behöver göra och borde göra och ska göra, nu har jag tänkt. Men det har varit, för mig har det varit tufft. Jag hade en gudfar som betydde väldigt mycket för mig som gick bort. Och när han gjorde det så försvann liksom den här det magiska överåket till Boden för mig. För innan det så var jag och min lillebrorsa där varje sommar. Så vi spenderade somrarna där, för morsan jobbade så himla mycket och försökte få ihop det ekonomiskt. Hon skickade iväg oss två till Norrland till släkten. Mm. När han gick bort så var det som att men då försvann den här magin över platsen. Det kändes som att jag pallade inte åka upp för att jag blir påmind om honom hela tiden. Så att jag har hållit mig borta, men det är någonting jag ska ta tag i, tänkte jag nu.
Min farsa är född i Tornedalen och vi har varit där en gång. Det måste vara 20 år sedan kanske. Och sen har vi pratat om att vi ska åka dit 1 miljon gånger.
Ja.
Men man har ju liksom aldrig vägarna förbi norrut.
Nej, nej, man måste ju planera in det, så är det ju. Men samtidigt så känner jag ju det att jag... Man sitter ju här och pratar om och så, men vi kan ju åka till Spanien, man kan åka hit och dit. I slutet av dagen så är det ju en timmas flyg, så är man ju där.
Mm.
Men det är prioriteringar.
Hur gamla är dina barn?
Min äldsta dotter Lea fyllde 7 nu. Och min yngsta Cleo fyller 3 nu i september.
Okay.
Så att vi hade ett litet mellanrum däremellan.
Ja. Känner du liksom att du skulle på något sätt vilja visa var mormor kommer ifrån och sådär?
Ja, ja men det tycker jag. Min äldsta Lea har varit i Boden med min flickvän. Så att de har varit uppe, även inte jag har varit med. Så att hon har sett lite, men hon kommer inte ihåg så mycket. Men jag vill liksom ta med dem och låta dem se den sidan. För det är ju så här, jag bor ganska nära där jag växte upp i Fittja. Så att där åker vi förbi ganska ofta. Och så att där vet de att pappa har växt upp. Men det kan vara kul för dem att se den andra sidan också. Det var ändå, alltså saker jag gjorde där uppe. Alltså du vet, vi var ute och fiskade och du vet, man tältade. Man gjorde så här grejer som ingen av mina kompisar har gjort liksom. Och det skulle vara kul att få visa om den sidan också. Visa mera miljön och allt sånt där.
Mm. Ja men gör det. Fast ja. Å andra sidan, de är ju så unga nu.
Så ja, att... nu är de så unga. Men jag tror ju lite på det här att alltså man, för att växa som människa så måste man ju få se mycket olika saker. Man kan inte vara i samma rum och ha samma saker hela tiden. Utan då utvecklas man inte. Utan det är jävligt viktigt att man får ett bredare perspektiv på saker, tror jag.
Vem är din farsa?
Min farsa är en man som kom ifrån Kongo i... jag vet inte riktigt när han kom till Sverige, men det var i början av 80-talet, tror jag. Han hade studerat mycket i Kongo, där han kom ifrån. Och sen så är det ju ofta så att det finns ju någon bild av att Europa är paradiset i många länder i Afrika. Så att många tänker att jag kommer från dåliga förhållanden, men bara jag tar mig till Europa så kommer allting bli bättre. Det här stämmer inte över alla, men många jag känner och många äldre män. Det finns någon bild av att Europa är ju liksom, ja det är paradiset. Så att många vill ju till Europa. För det känns som att i Afrika kanske de inte kan lyckas. Och då är det största chansen att åka till Europa. Och min farsa var väl en av dem som kände det. Att för att jag ska lyckas med mitt liv så måste jag till Europa. Och min farsa är från Kongo Kinshasa som hette Zaire på den tiden. Då brukar man ju egentligen dra sig kanske till Belgien eller till Frankrike, för det är franskspråkiga länder. Och jag tror att han faktiskt åkte till en av de länderna, men hade någon vän som var i Sverige som sa att kom hit, det är mycket bättre typ. Och sen så åkte han upp till Sverige och kände liksom att fan, det här är ju hur nice som helst. Och på den vägen är det, så stannade han och så kom det ju liksom fler och fler släktingar och sen så bosatte de sig här.
Jobbade han också på sjukhus?
Nej, jag tycker det är svårt att prata om min farsa. Det är liksom så här, den här balansen med hur mycket man ska prata och inte prata om ens föräldrar kan jag känna är lite så här speciell. Men, eller speciellt om min farsa. Men min farsa, man kan säga idag så jobbar han mycket med, jag vet inte vad ordet är, men han jobbar på hem med människor som har liksom kanske... grova Asperger eller Down syndrom. Alltså han är mer liksom där och jobbar på hemmen med dem. Och det har han gjort i ganska många år. Men när han var yngre vet jag faktiskt inte vad han jobbade med.
Varför tycker du att det är krångligt att prata om?
Det krångliga att snacka med om min farsa är väl att det finns väldigt mycket historier där som inte är mina att berätta, kan jag känna. Utan det är hans saker att berätta.
Mm.
Och i och med att vi är ganska många syskon och min yngsta brorsa är 8 år, så vet inte jag hur mycket han vet. Och då vill inte jag prata om det, och sen så kommer hans klasskompisar höra det och sen så... Ja,
jag fattar.
Ja. Mm. Så det där är alltid en svår balansgång, för hade det inte varit för dem så hade jag kunnat berätta rakt ut ganska mycket. Men med sådana saker så blir det så att jag vill inte att jag vet inte hur han har berättat för mina andra syskon liksom, hur det har varit under min uppväxt. Och då blir jag så här, då ska inte jag gå in och att ta det. Nej. På något sätt.
Jag förstår. Ja. Och då, nu är jag fördomsfull, men då gissar jag att alla syskon inte är helsyskon.
Mm, ja, så är det ju. Verkligen. Jag har en brorsa som är, säger man helbrorsa? Ja, men vi har samma mamma och pappa. Mm. Men sen är det en ganska stor drös som är från min farsas sida.
Okej, okay, jag fattar. Försvann han?
Ja, men det gjorde han. Mm. Egentligen från det att jag vet inte varför, men av någon anledning så flyttade vi till England när jag var, säg, 3-4 år. Och skulle bo där, liksom. Men jag tror att det var där det liksom bröts mellan morsan och min pappa. Och då var vi kvar ett tag. För från min farsas sida har jag ju liksom släktingar där också. Så att vi bodde hemma hos dem. Och det var väl ganska bra. Men jag tror att min morsa tröttnade efter ett tag. De kände så här, man kommer liksom inte in i och få jobb och samhälle och allt. Och då hade vi ändå lägenheten stående i Fittja. Så att då tror jag hon bestämde sig för att nu flyttar vi hem. Liksom. Det är bättre att han går i skola och så upp i Sverige. Så att då flyttade vi hem igen. Så jag vet inte hur länge vi var där. Jag har ganska dåligt minne av liksom mycket från när jag var liten. Det är liksom, jag hittar små bitar här och där, men jag kan liksom inte, jag har liksom ingen tidslinje över saker.
Kan du inte fråga mamma då?
Ja, vi har pratat lite om det, men det ibland är svårt. Det är svårt. Jag tror inte min morsa vill inte alltid prata om saker heller. Så att ibland är det bara svårt att ta upp saker. Jag håller på att jobba med mig själv nu, alltså, och går och får hjälp just för sådana saker, att liksom börja processa saker och börja förstå lite mer vem man är. För jag har nog varit en person som skjuter mycket åt sidan och bara fokuserar på vissa detaljer. Som idrottare har jag liksom haft nu 10 års spann där jag bara fokuserar på idrott. Pratar med mig om saker utanför, då kommer jag liksom inte knappt ihåg saker. Men samtidigt är det så att mycket kommer ju upp nu när jag suttit och pratat med min, då kommer det upp saker helt plötsligt, så här, du vet, bara, fan det där, just det. Och så bara hittar man så här små detaljer här och där. Men det är väl det att man fastnar på vissa saker.
Censurerade du just ordet terapeut?
Men jag vet inte om man kallar det terapeut. Nej, okay. Så att det var därför. Jag vet inte.
Jag fattar.
Ja, hon är liksom, jag vet inte vad hennes titel är, om jag ska vara helt ärlig. Alltså det är väl liksom någon blandning av psykolog, livscoach, ja, sådär.
Har du hittat henne på Blocket eller?
nej, faktiskt inte, utan det var, hon hörde av sig till mig, eller så här, när jag var med i Mästarnas Mästare så satt jag och pratade om det här om tomheten efter idrotten. Och då var det ju väldigt många som hörde av sig direkt, så här, hej, jag kan hjälpa dig, som det blir. Men många av dem, inte alla, men många av dem, ibland kan jag känna att folk vill bara hjälpa en för att de ska kunna använda det på något sätt. Men hennes mail, när hon skrev, kändes så genuint i vad hon liksom, hon berättade om sig själv och liksom vad hon gjorde. Och jag kände liksom, jag fick något förtroende i det mailet till henne. Och sen har vi liksom jobbat på sen dess i ett år. Mm. Och hon jobbar just med, egentligen mer med typ så här, hon är utbildad psykolog och har jobbat med det, men utöver det så har hon även så här, hon coachar liksom VD:ar och eller folk som liksom är i arbetsmarknaden. Så att det är därför jag inte riktigt, jag kan inte titlar. Nej, jag kan idrott. Jag försöker lära mig det andra nu.
Men börjar bilden klarna då? Alltså, jag tänker, om du kände dig otroligt jävla vilsen.
Ja, och det är ju, det gör jag fortfarande, skulle jag säga. Jag vaknar fortfarande upp och ifrågasätter om jag gör rätt. Eller vad ska jag göra för någonting än idag? Inte lika mycket. Just där direkt efter mådde jag ju faktiskt väldigt dåligt. Alltså det var ju verkligen så här, sitta hemma och känna en tomhet som jag aldrig har känt förut. Men någonstans så sparkade man väl sig själv i röven och så sen är det dags att gå upp och börja hitta något att göra. Och nu har jag ett jobb och jag trivs jättebra, men tankarna flyger fortfarande in igen lite då och då. Så här, är det här det jag ska göra? För det är ju liksom aldrig på samma, det ger ju inte samma, det är inte samma glädje, samma kickar, samma nivå som det var med idrotten. Och det är svårt att känna det, men jag får acceptera att det aldrig kommer bli så. Någonstans så måste man väl det, men någonstans känns det också väldigt tråkigt och jobbigt att jag inte ska få känna det man har gjort. Nu svävar jag runt överallt här, men typ om man tar en grej som nu, det senaste jag gjorde var ju Let's Dance, som är egentligen en helt annan värld för mig. Men en sak som var, jag tyckte var väldigt skönt och jag var väldigt bekväm i där, var just att, det, att jag går upp på morgonen, jag går och tränar och sen så ska jag leverera på en specifik dag. Och det är ju så mitt liv har sett ut. Jag går och slipar på detaljer för att sen kunna åka och tävla och leverera. Sen tillbaks in i studion igen, jobba på och försöka förbättra. Så att Let's Dance för mig var ju väldigt skönt på det sättet. Så att för mig då när jag gick ut, när jag åkte ur programmet, så var det ju nästan en liten minikris igen. Där jag kände så att oj, nu har jag fått vara i den här bubblan som jag egentligen trivs i. Till att helt plötsligt gå ut och börja känna igen så här. Vad ska jag göra nu igen?
Mm. Vad har du för jobb?
Jag jobbar som en PR-konsult skulle jag säga. Okay. Kommunikation. Mm. Vilket är väldigt roligt. Men det är ju inte friidrott.
Nej. Om man tittar på gamla fotbollsspelare så blir de ju alltid tränare. Eller sådär. Mm. Och det är väl för att man ska få ha kvar just den rytmen. Alternativt så får man jobba liksom med sin självkänsla och känna att man är värd att älska även om man inte har den där prestationen.
Ja, och det är det jag jobbar på just nu. Just det här sista du sa. Liksom att, för jag har ju värderat mig själv väldigt mycket efter idrotten. Idrotten har ju varit det som gjort att jag har känt mig trygg. Och det är det när man har suttit och grävt då med min coach. Så har man ju märkt det att jag värderar mig själv väldigt mycket efter vad jag presterar. Och det har varit väldigt viktigt för mig då att prestera för att i princip folk ska tycka om mig. Och när man säger det högt så här så låter det ju dumt. Men det är ju liksom så det har funkat i min hjärna. Och det är ju synd liksom att man ska känna det. Men det har varit intressant. Just det här för mig som till exempel då Let's Dance var ju väldigt intressant att behöva kliva in i ett rum och inte vara idrottaren längre. Det som jag har liksom tagit med mig när jag har vetat om att ja, men jag är bra på det här. Då har jag kunnat känna mig trygg. Och då kliva in i ett rum med Carola och alla andra. Och gjorde ju att man i början kände sig ganska, ganska underlägsen på ett sätt. Att oj, det här är ju duktiga personer. Och det har jag gjort ganska ofta nu när man går in i ett rum och känner sig att oj, här känner man sig underlägsen. För att jag inte haft idrotten har kunnat backa upp mig på ett sätt. Men det är någonting som ja, man måste jobba, bara fortsätta kämpa och hoppas att man hittar rätt. Liksom.
Mm. Ja, men skulle man kunna säga att du har varit i någon slags depression? Eller?
Ja, alltså jag kan inte definiera liksom vad som är vad. Men i början mådde jag ju väldigt dåligt. Det gjorde jag, verkligen. Jag tror, för mig handlar det mycket om att när jag väl kan sätta mål, det är då jag mår bra. Och det var ju så att när, först satt jag hemma och så var allt piss kände jag. Men så när jag började känna så här att nu har jag energi och kraft till att ta tag i det här, då mår jag ju genast mycket bättre. Så att då var det ju liksom, mitt mål var ju i princip så här, okej, du måste fortfarande betala räkningarna hemma. Du måste hitta ett jobb, du måste börja liksom i den vevan. Och sen så lyckades jag lösa ett jobb, eller först lyckades jag lösa en praktikplats. Som resulterade i ett jobb. Så att, ja, jag vet inte vart jag var på väg där.
Jag frågar om du har varit deprimerad.
Ja, men jag tror att jag hade nog en det fanns nog en, ja, det tror jag.
Om du ser tillbaka på människorna omkring dig, finns det saker som du kunde ha fått hjälp med så att smällen inte hade blivit så hård?
Det tror jag. Men jag tror det ligger mycket på mig också att jag måste våga säga det. Jag har istället för att våga prata om det så har jag bärt det inom mig själv. Och när folk träffar en så låtsas man som ingenting och man är glad och trevlig och allt är bra liksom. Det är ju en ganska dålig egenskap att ha. Men jag har ju haft en bild ganska länge av att det är så man är när man är liksom en man. man har inga problem liksom. Har du någonting, då är det bara svälja det liksom. Så att när jag mådde dåligt, även tidigare när det kunde vara saker, så har jag liksom tagit det själv och bärt på det. Det är ingenting jag pratar med någon om. Jag har liksom, min bild när jag hör sådana saker är bara att fan, det här är, sitter du och klagar om det här, det är liksom folk som har det för jävligt överallt i världen, och så ska jag sitta och klaga på att jag inte vet vad jag ska göra, mitt jobb.
Mm. Din tjej då?
Hon har nog sett det också, men jag har nog maskerat det ganska väl. Och vi har ju pratat om det nu efterhand mer, men jag tror både hon och jag har nog varit ganska, inte riktigt veta hur vi ska handskas med det som har varit. Ja, jag har varit dålig på att kommunicera runt sådana här saker, verkligen. Och som sagt, när någon frågar mig så har allting varit bra.
Jag tänker så här att, nu vet jag, alltså jag förstår att det är helt speciellt att vara med i Mästarnas mästare och att ni liksom blir filmade från morgon till kväll. Liksom. Men där sitter ju massa människor som har gjort den där resan som du gjorde. Mm. Fick du någon slags inspiration eller hjälp därifrån?
Nej, det skulle jag inte säga att jag fick. Dels för att det var ju precis då jag la av.
Det var 4 dagar efter
det. Ja, så att det hade ju liksom inte riktigt hunnit smälta än på det sättet. Men sen så tror jag det handlar om vad man är för slags person. Alltså alla kanske inte har... Eller så här, de kanske haft andra saker utanför som har betytt väldigt mycket på ett annat sätt. Eller haft andra saker att göra. För mig var det verkligen... Liksom jag var pappa, pojkvän och fridrottare. Det var liksom det jag var. Och de andra kanske har haft en egen, känt sig liksom, vi pratar om det här med självkänsla. De andra kanske har haft det liksom, så att de har inte behövt plocka det från idrotten som jag har varit tvungen att göra.
Men du, jag tror att jag vet att när du var 6 bast så var det någon tjej på gården som tog med dig på att testa fridrott.
Stämmer. Det var våran, så att vi hade, där vi bodde i Fittja så är det ju, det är flerfamiljens hus. Så vi bodde på 11:e våningen högst upp. Och där var det liksom tre dörrar. Så att det var våran dörr och sen var det en granne som jag inte kommer ihåg vad hon heter. Vi kallade henne mittengrannen. Men så var det då andra dörren. Och där bodde Tina hette hon. Tina är 4 år äldre än mig. Och har en stora syster och en lillebrorsa. Och min morsa och deras morsa blev jättenära liksom, när de flyttade dit. Vi flyttade dit 86 liksom, när jag var nyfödd. Men våra dörrar stod alltid öppna och vi liksom, det var familj. Alltså det var verkligen så här, hon är min stora syster. Om någon frågar mig så säger jag att det här är min stora syster. Så att vi gick, du vet, i och med att hon var lite äldre så tog hon ju alltid med mig på det hon skulle göra. Jag sprang alltid efter som en så här jobbig unge. Så att typ, jag kommer ihåg att vi samlade på hockeybilder. Jag vet ingenting om hockey, men Tina samlade på hockeybilder, då ska jag också samla på hockeybilder. Vi åkte på så här typ, ja men du vet, på mässan när det var så här typ polismässan, eller om det var något som hände så var jag alltid med. Och då vet jag att då tog hon med mig på friidrott en gång. Det var en prova på dag. Det var en liten förening som heter Tullinge Tumba finska förening som liksom anordnade det här för, ja, alla barnen. Så vi åkte dit och testade och jag fastnade verkligen direkt. Jag tyckte det var så jäkla kul. Vi spelade ju liksom fotboll och brännboll på gården, men det här var... Det var bara roligt. Jag vet inte liksom vad det var, men det fanns någonting som jag tyckte var väldigt roligt i det där. Och jag tror att jag var ganska duktig. Och det gjorde ju också att man tyckte att det var roligt. För det blir ofta så att är man duktig på något så tycker man typ att det är roligt.
Vad var det för grenar du fick prova?
Vi stötte kula. Vi sprang typ så här 40 meter i en gympasal och så hoppade vi höjd.
Mm. Funkade allt där?
Ja, jag var ganska duktig i alla grenarna. Och då frågade de så här, vill du testa på eller vill du börja liksom? Och då kände jag så här, varför inte? Det var liksom, vi bodde ganska nära friidrottsarenan. Vi kunde liksom cykla dit på 10 minuter. Och jag gillade liksom människorna, var snälla och trevliga.
Så är Tullinge Tumba finska förening din moderklubb?
Det är min moderklubb, ja.
Ah, wow. Okay. Hur länge var du kvar där?
Till att jag var 10 eller 11 år gammal. Så jag var bara 4-5 år.
Ja. Eller bara, det var halva ditt liv då.
Ja, precis. Nej, så att, men det var en jättefin tid, jätterolig klubb. Ja, jättemycket. Man, många kompisar. Och det var väl kanske det också, att det var väldigt kul att få en massa nya kompisar som man hade utanför skolan som man åkte till. Jag vet att i början när jag gick i skolan så hade jag det lite tufft med de andra i min klass.
Vilket sätt?
Ja, men det tog ett tag att komma in i klassen. Ja.
Okej. Mobbar de dig?
Jag vet inte om jag skulle kalla det mobbad, men jag var väl kanske lite utfryst där.
Okay. På vilka grunder?
Ja, kanske hudfärg, kanske för att jag bodde någon annanstans. Jag kommer liksom inte ihåg det så mycket. Det enda jag kommer ihåg är att min farsa kom ju till skolan något år senare och tog med sig massa så här grejer som ifrån hans hemland för att visa. För jag var den enda svarta killen i min årgång. Så att han tog med sig så här lite trummor och lite kläder och lite så här schyssta tavlor. Och så, du vet, barnen fick testa lite och fatta liksom den kulturen. Och efter det var det bra.
Okay.
Så att, sen var jag var nog ganska energifull liksom som kille. Jag hade mycket energi och sprang och gjorde konstiga grejer. Men jag kom in sen, och sen har det varit bra sen dess. Nej, men då var det kul, och det var väl det också. Det gjorde väl kanske också det att då när man åkte till friidrotten så kände man sig ganska duktig, för man var snabbare än alla andra.
Mm.
Och kunde hoppa högre än de andra liksom.
Hade du det så hela din uppväxt att du var bäst?
Ja, alltså jag var ganska duktig. Jag var liksom, jag vann typ så här. De hade något som hette så här Stockholmscupen, där man typ så här skulle kolla ut vem som var den snabbaste typ 10-åringen i Stockholm. Det vann jag liksom. Så att jag var ganska duktig när jag var liten. I min årskull.
Ja, jag förstår. Mm. Men någonstans 12-13 års åldern så säger någon läkare till dig att du inte kan belasta knäna.
Mm, precis. Jag åkte på något som heter, slatter heter det. Det är när liksom brosket växer i...
Jag tycker det är så konstigt att det verkligen, det kan ju inte heta det egentligen.
Ja, men du vet, du har ju så här en liten knöl här.
Ja.
Alltså det är något broskbit som liksom flyttar på sig. Och då gick jag till vårdcentralen i Fittja. Och läkaren sa till mig att jag inte fick belasta knät på 2 år. Och säger du det till en 12-åring liksom, som älskar friidrotten, så att vet, jag grät och blev förstörd som man blir. Men det jag gjorde istället var att jag gick och spelade fotboll då istället. För jag tänkte det är gräs, det belastar inte knät lika mycket. Så då fick jag ju känna på den här lagidrottsdelen som inte jag hade gjort. Jag hade ju bara kört friidrott innan.
Och det var inte för dig?
Det var inte för mig, nej. Nej, men det var mer en grej, tror jag, för att jag hade kompisar som liksom höll på. Så att då var det så här, typ, men jag kan vara med och spela, men jag var inte så duktig. Men nej, så där var faktiskt min friidrott på väg liksom att dö ut. Du han börjar bli tonåring, du kommer liksom andra intressen. Hänga i centrum, vara med kompisar, hitta på bus, åka till andra ställen och träffa människor och
få stryk.
Ja, det också. Så att jag var på väg och liksom, men jag hade tur.
Vad drog in dig igen?
Ja, men jag ville börja lite igen, för jag tyckte ändå det fanns någonting som jag fortfarande tyckte var kul med friidrotten. Så att jag gick på några träningar, men den gruppen jag hamnade i var liksom inte riktigt... De gjorde det mer för att det var kul. Alltså, min tränare jag hade haft innan, han var ganska så här... Han körde ganska liksom hårt med oss. Vi åkte iväg till en riktig friidrottsbana på en gång i veckan, eller en eller två gånger i veckan. Och vi tävlade väldigt mycket, till att jag kom tillbaka och så var det lite mer så här, typ, ja, men vi tränar i gympasal och har kul. Som gjorde då att då kände jag att det här är ingenting för mig. Jag vill ändå åka till en riktig hall och liksom göra det på riktigt. Och då hade en kille som heter Oscar, han hade sett mig redan när jag var liten och kände att det här är en talang liksom. Så han hade börjat fråga runt efter mig liksom, men vart har Michel tagit vägen? Och då, till slut så fick han ju tag på mig, och så berättade han liksom att jag kör en löpargrupp liksom. Och de gick i gymnasiet då, och de var liksom skitduktiga. Och han sa det liksom att jag kan coacha dig liksom en eller två gånger i veckan i en friidrottshall om du vill. Och det tyckte jag ändå lät väldigt kul, så att på den vägen var det. Så jag började träna då med honom, och i och med att han var lite mer så här, att han var lite mer elittänkande, gjorde att jag fastnade då igen.
Vad var tanken då? Att du skulle springa typ... alltså att du skulle springa?
Nej, utan han skulle ju coacha mig då i mina grenar. Alltså, okay. Eller i andra grenar än löpning. För löpning var liksom inte aktuellt för mig. Utan jag ville ju hoppa höjd och springa häck och göra annat.
Tre steg, var du på det?
Ja, vi hoppade lite tre steg då också. Vi gjorde det mesta. Men då var jag nog mest fokuserad på att hoppa höjd och springa häck. Så att jag började köra med han 2001. Ja, det kommer inte så gammal jag var, 14-15 någonstans.
Ish.
Så.
Men kom du tillbaka till de där resultaten igen då ganska snabbt eller? För nu är barnen omkring dig äldre.
Ja, men precis. Men 2001 så började vi träna tillsammans. Vi körde på ganska mycket där ett tag. Men samtidigt var jag liksom inte riktigt helt investerad i det. Utan jag tyckte fortfarande det var kul att hänga med kompisar och göra annat. Men han var... Alltså Oscar är ju liksom en av de absolut viktigaste personerna i mitt liv fortfarande idag. Men jag brukar berätta en historia om när jag var, det kan ha varit 2002 kanske, på sommaren. Och så skulle jag liksom, då skulle jag träna på ett ställe som heter Brunna IP som ligger liksom på norra sidan av kommunen. Men på den tiden hade vi flyttat till södra så att vi bodde i Tumba. Och det tar väl med bussen kanske en halvtimme att åka bort. Men så ringer kompisarna på morgonen och säger att de ska iväg och bada. Jag tycker det låter skitkul. Det är klart jag ska följa med på det. Så att jag följer med dem bort. Och sen så börjar min telefon ringa. Då är det ju Oscar. Och då vet jag ju att han är på Brunna. Och väntar på mig för vi ska träna. Så jag ignorerar telefonen. Men han fortsätter liksom ringa hela tiden. Och till slut så är det ju liksom någonting, alltså mitt samvete säger väl åt mig att nu får du fan skärpa det liksom. Men ändå så tar jag upp telefonen och sen så försöker jag dra en liten sån här, oj jag har glömt, oj jag är liksom jag är i Möllebaden nu liksom, vi får köra imorgon typ något sånt. Men då sa han åt mig så här, att han bara, Michel, nu har jag åkt en halvtimme till en helt annan plats för att jag ska coacha dig. Och jag lämnar inte förrän du är här. Han bara, jag väntar här. Han bara, det är bara att åka hem och hämta grejerna. Jag väntar här. Så att det var bara, ja. Jag tog mina grejer, åkte hem, packade väskan och åkte iväg och tränade. Och det passet, han sa ingenting om det liksom. Han var bara tyst. Och så körde vi passet. Och sen dess är det som att, sen dess har jag liksom bara, okej, den här killen. Han är ju min ringhörna liksom.
Mm. Men nu sa du så här... för en stund sedan att du inte riktigt vet vad det var som liksom fångade dig med friidrotten. Men jag tänker, om jag funderar på vad jag tycker är elegant med det, eller vad man ska säga, och som jag också tyckte var roligt när jag var liten, var att det var så här, det är en så himla ren prestation på något sätt. Det är så 100% kvantifierbart också.
Verkligen.
Det är så här, längre eller kortare än det förra, eller längre eller kortare än den andra.
Precis.
Som du tävlar mot.
Ja.
Och jag tänker att det liksom är något vackert i den där renheten.
Det håller jag med dig om. Det fina är ju just det där att jag kan förlora en tävling, men jag har gjort det absolut bästa någonsin. Och det finns någonting, försöka hitta ordet på svenska, satisfying.
Tillfredsställande.
Ja, i det. Att veta att du kan men som du säger, du kan mäta din prestation. Var det bra eller var det dåligt? Det finns något väldigt bra i det.
Men du måste ju vara expert på att veta exakt vad du behöver för förutsättningar för att göra det där lite längre hoppet.
Ja.
Fanns det liksom en ritual kring så här, var du tvungen att sova ett visst antal timmar? Var du tvungen att äta en speciell frukost? Liksom? Alltså... började du kolla på detaljer?
Nej,
på det sättet?
Jag var aldrig så extrem. Liksom. Det var inte Gunde Svan, liksom, du vet, den här mäta. Utan för mig var det... mycket handlade om vad man var för sinnesstämning. Och sen egentligen vad man har gjort innan i träning och så. Jag försöker ändå vara inte för fyrkantig. Mm. Det finns liksom nivåer på det. Men... Alltså det är typ så här, det är som folk tänker med så här typ vid, vad heter det, vidskeplig, jag kan inte ordet.
Vidskeplighet. Ja.
Att jag hade liksom ingenting sånt heller, utan jag försökte alltid ta det på den dagen. Men sen så försökte man alltid, alla hade vi olika sätt att förbereda oss på, men nej, jag var aldrig så där att jag måste veta exakt vad jag ska äta och när jag ska göra det och sådär, utan det fanns andra saker som jag kanske var mer noggrann med.
Första gången du satte på dig en landslagsdräkt, hur var det?
Det var coolt, det var stort. Ja. Det var väldigt stort faktiskt. Att för mig var det också ofta så här att jag vet inte varför, och det här är ju liksom en större fråga, men på något sätt så har man ju liksom haft, hur ska jag förklara det här? Och jag vet inte vart det kommer ifrån. Men man har ju alltid känt sig lite utanför. Har jag liksom alltid, alltså när jag växte upp så kände jag mig utanför på något sätt. Det kunde vara, det behövde inte vara att jag hade en annan hudfärg, eller det kunde vara att jag bodde på ett visst ställe som ansågs som en dålig plats i media. Ja, vad det än var. Men då att liksom få ta på sig den här och visa att så här, kolla, jag är också härifrån. Jag representerar liksom alla. Det fanns någonting väldigt, väldigt stort i det för mig. Och jag älskade att tävla för landslaget. Det var liksom det var det häftigaste som fanns.
Hur gammal var du när du fick göra det första gången?
Första gången var jag 17 år på ett ungdoms-OS. Då åkte vi till Paris, ett gäng, och tävlade. Och det var egentligen där och då som jag på riktigt kände att det här är någonting jag vill liksom göra fullt ut.
Hur gick det?
Det gick bra. Jag kom sexa i den finalen, och sen så var jag med och sprang hem ett silver på stafetten faktiskt.
Okej.
Så att det var väldigt stort för mig. Och det var ju också första gången jag blev liksom, hur ska man säga, jag blev utsatt av att vara med andra människor än liksom det jag är van med. Jag hade varit i Norrland, det är liksom det jag har varit i. Men när vi åkte till ungdoms-OS, då hängde jag mycket med en kille som var ifrån Finspång. En kille som var ifrån Fjugesta. Någon var ifrån Mullsjö. Från, du vet, Malmö. Jag har aldrig träffat människor eller hört om dialekterna förut i hela mitt liv. Så att det var någon nyfikenhet i mig det också, liksom, att se att helt plötsligt öppnades min värld upp lite. Mm. Liksom, även i Sverige, att det fanns liksom andra ställen. Så att, nej men, och det var väl alltid det som jag tyckte var kul med att bredda perspektiven. Även sen när man kom till det ungdoms-OS-et och lärde känna folk ifrån Belgien, ifrån Frankrike, ifrån UK. Alltså du vet att det, sånt har jag alltid tyckt om. Det har varit väldigt kul och häftigt och spännande att lära känna folk ifrån andra platser och ställen och se andra kulturer. För det är så här, jag är ju uppväxt i Fittja där det liksom är en, alltså det är ett smörgåsbord av olika kulturer och tankar på ett ställe. Men jag hade inte så mycket vana av att se olika svenska kulturer. Eller, jag vet liksom inte hur jag ska förklara det, men det funkar annorlunda när du är i Norrland än när du är i Malmö, liksom, på hur saker funkar. Så att det har alltid varit kul att se så här olika saker och förstå olika perspektiv.
Mm. Ja, det där måste ju vara lite härligt då för en liksom individuell atlet liksom att få ett kollektiv också.
Mm.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Verkligen. Alltså, det fina med friidrotten är ju så här att man är ju ett lag, men prestationen i sig gör du själv. Jag vet ju så här att typ när man spelade fotboll kunde det vara väldigt svårt för mig att vi kunde, jag kunde göra en jättebra match. Alltså jag var back. Jag liksom ser till att vi släpper inte in några mål. Och sen är det någon som gör ett fel och så blir det en straff. Och så torskar vi matchen. Det kunde, för mig var det väldigt svårt, för då var det så här typ, ja, men jag är nöjd att jag gjorde det bra, men vi torskar matchen så jag kan ändå inte vara nöjd. I friidrotten är det lite lättare att så här typ, ja, men gjorde jag skit nu så är det jag som har gjort skit. Mm. Gjorde jag bra nu så är det jag som har gjort bra.
Mm. Efter din första förening där som jag tyckte jag var så duktig som kom ihåg namnet på. Fittja,
Tullinge Tumba Finska förening.
Ja, just det. Så och sen blev det Hammarby, eller?
Nej, sen gick jag faktiskt till en klubb som heter IFK Tumba.
Okej. Okay.
Och var där fram till 2010. Och då bytte jag till Hammarby.
Men Oskar hade du med dig hela vägen?
Eller? Ja, Oskar hade från 2001 till Själla av 2019. Mm. Vi hade ett break på 2 år dock, där jag stack till USA.
Okej. Okay. Han ville inte följa med?
Nej, utan det var så att efter OS 2016 så kände vi väl båda två att så här, nu har vi liksom kommit till stoppet. Liksom. Vi har gjort 2 OS-cykler. Vi visste inte vad vi skulle göra för att ta oss vidare. Jag behövde nya perspektiv. Och då bestämde jag mig för att sticka till USA.
Okay.
Och så var jag där ett tag. Och så funkade inte det. Och då flyttade jag hem och sen så körde jag själv ett halvår. Men så bestämde jag mig för att jag ska lägga av nästa år. Och då kände jag så här, då frågade jag Oskar, vill du köra sista året med mig? Liksom, vi avslutar det tillsammans.
Mm. Och så blev det också.
Mm.
Är det liksom normalt att lägga av när man är, vad var det, 32?
32, mm. Ja. Det är väl väldigt olika, tror jag. I det, vissa lägger av på grund av skador. Vissa lägger av tidigare, vissa lägger av. Men jag tror att det är en ganska normal ålder. Jag tror det normala hade väl kanske varit för många att köra över OS och sen lägga av. Så att det hade ju varit då om jag sa så, ja, men jag kör 2020 för att det är OS i Tokyo och sen lägger av.
Just det. Det var lika bra att du inte gjorde det.
Ja, det var väldigt, det var tur att jag inte gjorde det. Men det är också så här att jag kände att jag kan inte gå och lura mig själv längre och känna att jag måste, att jag vill. Så här, för att jag ska kunna prestera så vet jag ju vad det krävs för tid och energi för att göra det här. Och jag kände att jag har inte den viljan och orken att göra det en gång till. Att gå för ett OS kräver så mycket. Det är så små detaljer och så mycket planering. Och jag kände att jag orkar inte göra det igen. Och hade jag gjort det så hade det inte blivit ett OS ändå. Vilket betyder att jag hade fått förlänga min karriär ytterligare ett år. Och jag tror inte psykiskt hade jag pallat det.
När det var som mest, hur mycket tränade du då?
11 pass i veckan.
Okej.
Okay. Så vi körde 2 på måndag, 2 på tisdag, 1 på onsdag, 2 på torsdag, 2 på fredag. 2 på lördag. Ish. Ja, nej, lördag är ett pass, förlåt. Ja.
Ja. Ja, det var bra att vi redde ut.
Ja, men så det var det är mycket träning liksom. Och sen så passen varierar ju. Vissa pass är ju 2 timmar, vissa är 3 timmar. Alltså, ja, det är mycket, mycket tid och energi.
Det, jag antar att det inte bara är att stå och nöta i en längdhoppsgrop. Nej, utan det är du på gymmet också?
Ja, ögar. Så att vi gymmar 3 gånger i veckan. Men då är det ju så här, vet, allt är väldigt specifikt. Måndagar kunde vara att man ska gå in på morgonen och så är det liksom 2 timmar rörlighet. Du ska bli mjuk i kroppen nu liksom. Och sen på eftermiddagen kommer man in och kanske ska köra lite, någon slags uthållighetslöpning. Tisdag är det kanske hoppstyrka. Alltså där är mycket hopp, mycket liksom, mycket grundhopp, till att sen på eftermiddagen gå in och lyfta i gymmet. Och sen på onsdag kanske det är ut och springa 30 minuter. Mm. Och torsdag kunde vara liksom, idag ska du springa max, max och hoppa max, max. Så att det var väldigt mycket så här, det är lite, dagarna är lite fokuserade på olika moment.
Liksom även på träning så gjorde du någon dag i veckan ditt absolut yttersta liksom. Du hoppade så långt du fucking kan.
Ja, jo men precis, det gjorde jag, verkligen. Alltså det var mycket, jag var ju en person som, jag tror många hade nog en bild av mig, speciellt i början av min karriär, att jag var ganska lat och ganska så här, jag tog det lite piano. Men jag har ju alltid varit väldigt seriös i min träning och jag har alltid pushat mig hårt. Alltså jag har alltid varit den som, kommer du typ träna, om man är i min träningsgrupp så vet man att jag kommer pusha hårt liksom. Det finns inte att vi ska göra det här lätt utan...
Vem sa att du tog det piano?
Nej men jag tror att det fanns väl folk som kanske trodde att inte jag var så seriös som jag var. För att jag har en ganska avslappnad stil utanför träningen.
Okay. Mm.
Så var väl det en bild som folk hade av mig.
Mm. Men skuttade du till alla träningar? Eller
var det... Nej, absolut inte. Det fanns dagar som var riktigt jobbiga. Men jag hade, någonstans så såg jag alltid the bigger picture. Alltså, jag kan säga så här i efterhand att träningen för mig var aldrig det roliga. Utan det roliga var ju att tävla. Och jag visste ju att någonstans för att jag ska tävla och prestera bra så måste jag träna bra.
Mm. Har du hoppat längre på träningen på tävling?
Nej, aldrig.
Okej, aldrig. Det går liksom inte.
Jag kunde inte det. Jag behövde liksom den där sista växeln som kommer när det är tävling.
Hur mycket adderar publiken?
Mycket, mycket, mycket.
15 centimeter?
Ja, minst. Jag hoppade aldrig över 8 meter på en träning. Det gjorde jag aldrig. Det var en dröm jag hade, men jag lyckades. Jag gjorde 7,94 som bäst på en träning.
Jävlar.
Så att det kan ge ganska mycket.
Så det är liksom en halv meter till då? Till
ja, nästan.
Mm. Vad var världsrekordet när du var aktiv? Var det 8,95?
Ja.
När du började, var det fortfarande 8,90 då?
Nej. 8,95 gjorde de 91 i Tokyo.
Okej, okay. Dopad?
Nej, det tror jag inte. Man kan tro man vill, men jag försöker alltid se, alltså, innocent until proven wrong. Och någonstans är det så här, du vet, de där hoppen har jag sett så många gånger och varit liksom en, alltså jag kan liksom varenda steg utan till av de där hoppen, för jag har sett den så många gånger. Alltså när Mike Powell och Carl Lewis gör upp om det, i den VM-finalen. Så att nej, det är klart att man hade kunnat, att folk har kunnat knapra lite. Men det är så mycket mer i ett längdhopp än om man tänker liksom sprinterkillarna där det handlar om liksom bygga muskler och bara kötta på. Det måste finnas en förståelse för det tekniska på ett annat sätt. Det spelar liksom ingen roll hur snabb du är. Kan du inte hantera det tekniska så går det liksom inte att hoppa långt.
Mm. Vad är det tekniska? Kan du förklara det?
Men om man ska bara bryta ner det lite så är det ju liksom att ju mer fart du kommer in med på plankan, desto mer måste du kunna stå emot. Och i ett längdhopp är det väl ungefär 10 gånger din kroppsvikt det går in med som benet ska ta. Men samtidigt så måste du på någonstans hitta den här vinkeln att få med dig så mycket av den farten. Du måste liksom kapa av samtidigt som du måste försöka ta med dig så mycket. Du kan liksom inte bygga mer fart i luften, utan när du lämnar plankan kan du egentligen inte påverka vad som händer. Så att...
Så man har ingenting för det där flaxandet?
Nej, det är mer balans.
Okay.
Det är balans, det är när de springer i luften.
Det ser coolt ut.
Det ser sjukt coolt ut. Jag önskar att jag också kunde göra så, men jag fick aldrig till den tekniken.
Okej. Okay. Och sen sitter det väl ganska mycket i landningen också? Så att du inte...
Ja, absolut. Absolut. Så att det är liksom tekniska saker som också krävs för att du ska kunna prestera och göra sådana resultat som de gjorde.
När och var bestämde du dig för att det var längdhopp som var din grej?
Det var efter ungdoms-OS där 2003 när jag var 17. När jag kom sexa i den OS-finalen så kände jag att det här är nog grejen jag ska satsa på. Mm. Men sen så fortsatte jag ändå göra lite annat. Jag sprang en del så här lång häck och var ganska duktig det också.
Vad är det, 800 meter?
På den tiden körde vi 300 meter häck.
Okay.
Testade någon mångkamp och gjorde sånt där. Men jag tror att när det blev så här på riktigt, det var 2005, det var det år jag tog studenten. Då hoppade jag ju 7,94. Och det var liksom en centimeter från det svenska juniorrekordet. Jag var rankad tvåa i världen bland 19-åringar. Fick skriva ett skoavtal. Då var det så här typ, det är längdhopp jag ska hålla på med.
Mm.
För innan det hade jag lite så här amerikaner som ringde och försökte rekrytera mig till college. Och då ville de att jag skulle springa 400 häck och sånt. Men ja, jag ville inte göra det. Det var för jobbigt. Utan jag ville gärna hoppa längdhopp.
Är det den vackraste grenen, tycker du?
Nej, verkligen inte. Hade jag fått bestämma så hade jag nog hellre hoppat höjdhopp.
Är det så?
Ja, jag älskar höjdhopp. Jag tycker det är en... Ja, nej, jag älskar höjdhopp. Det var liksom min första dröm var att bli sprinter. Och efter det så var det höjdhopp.
Mm. Varför blev det inte höjdhopp då?
Jag var inte tillräckligt bra.
Okej. Okay. För du har väl liksom de fysiska förutsättningarna. Du är ganska perfekt, lätt och... Lång och...
Men jag tror jag hade inte riktigt den känslan kanske som behövdes. Eller jag lade inte ner så mycket, utan längdhopp. Egentligen tror jag tror Oskar, min tränare, trodde att jag skulle bli trestegshoppare från början. Men det vart längdhopp.
Tre steg är väl... Vad är det ens?
Ja, det är en speciell gren. Den är väldigt speciell.
Ja.
Svår, det gör ont att hoppa tre steg. Men det är jäkligt kul när man får till det.
Okej. Okay. Ja, jag fattar. Men du, vi var lite inne på det här med dopning. Och nu när jag läste på inför att jag skulle träffa dig, så visade det sig att liksom, friidrotten är den mest doping. Alltså tydligen, när man tar stickprov så är det flest friidrottare som har dopat sig.
Tråkigt.
I alla fall på motionärsnivå. Och det kan man tänka sig kanske är någon slags fingervisning ändå. Varför är det så, tror du?
Jag tror att dels är väl friidrotten en av den grenen som, eller sporten som flest människor kommer i kontakt med. Alltså det är ju den grenen som, jag skulle säga, efter fotbollen alla typ har testat liksom världen över. Det finns liksom länder där man kanske är villig att ta en chansning, för man vet att lyckas jag så livnär jag kanske hela min familj med det här. Och det är ju en sån där grej som vi som är födda och växta här kanske har svårt att se det. Men i Kenya där man kanske inte, har det, eller andra länder också för den delen. Men du vet att man vet att det här kan liksom göra att jag kan säkra min familjs framtid. Om jag springer den här maran och tjänar de här pengarna. Då är man väl kanske lite mer villig att ta lite genvägar. Sen är det inte alla som tänker så, men det är liksom en av de sakerna jag har tänkt på när man tänker på det, att det här är
Har det varit nära dig liksom? Har du sett det?
Doping?
Mm.
Nej, faktiskt inte. Jag känner liksom överlag i svensk idrott att att fusk är, alltså det är ju liksom social suicide liksom. Du får betala ett högt pris för sånt i vårt samhälle, men kanske andra går det liksom att glömma bort och komma tillbaka.
Jag tänker att det verkar väldigt svårt att hålla koll på allting. Jag menar, kollar du inte jättenoga vad det är för kosttillskott, så kanske det är något skit liksom som man inte får äta.
Mm, jag käkade inga kosttillskott under min idrottskarriär.
Okay.
Jag var väldigt noggrann med att inte köra sånt. Eller vad definierar man som kosttillskott? Det är väl också en sån här fråga som vi har. Jag drack ju jag köpte ju någon sån här Gainomax eller någonting och drack efter träningarna. Men jag satt inte med de här pulverburkarna liksom och satt och shakeade, utan jag höll mig ganska långt borta ifrån allt sånt.
Mm. Det var spaghetti och köttfärssås som jag satt på kändisbarnvakten.
Ja, precis. Nej, men jag var väldigt så, för jag kände så här, jag vill inte ens ta den risken. För man har läst om folk som har råkat ut för det, sen om det är sant eller inte, det kan jag aldrig svara på, men det är folk som har liksom sagt att ja, men jag har tagit den här och det fanns något spår av något i det. Så att jag kände att det bästa är att bara inte ta det överhuvudtaget. Varför ha det frågetecknet hela tiden? Så att när de kommer och jag kissar, då vill jag kunna gå och bara ta det lugnt och vänta på svaret. Inte sitta där hemma och vara halvnervös för att säga, oh shit, fan, jag drack den här gainers drycken. Tänk om det finns någonting i den, typ. Mm. Men det är en speciell värld. Alltså, typ som jag, första gången jag dopingtestades var 2005. Sen hamnade jag i programmet, så jag dopingtestades ju ganska mycket fram tills jag la av 2019.
Vad betyder det att hamna i programmet?
De har ju så här program där man måste rapportera för att de ska kunna testa en. Och mina sista 5-6 år var jag med i VADA-programmet, som gör att jag testas ju mycket.
Alltså vadå, flera gånger i veckan eller?
Nej, okej, nu definierar mycket, men minst en gång i månaden så vart jag ju testad.
Okay.
Och när jag flyttade till USA bland annat, då var det ju ofta så, då satt jag ju liksom i, då vart jag ju testad ifrån svenska, amerikanska och själva VADA. Så att ibland kunde det hända att jag stod hemma och kissade, alltså om jag kom hem till Sverige till exempel. Och sen så, ja, dagen efter så plingar det på dörren och så är det svenska RF som ska testa mig. Då kunde det vara så att jag gick och ställde mig och började kissa i burken och så plingar det på dörren igen. Och då var VADA där och ville testa mig också.
Okay.
För de har liksom inget,
de hade ingen samordning.
Nej, de pratar inte med varandra just för att de inte ska, de kan komma när som helst. Så att jag hade ganska mycket kissandes hela tiden.
Du har kissat i många burkar.
Jag har kissat i många burkar och tagit blodprov.
Ja. Det verkar ju lite jobbigt.
Det är en av de skönaste grejerna man lägger av, det är ju att känna att jag slipper rapportera. För det är ju så här, jag ska ju vara tillgänglig en timma varje dag. Ska jag vara tillgänglig för att kunna kissa. Sen om de kommer den dagen eller inte, det vet man ju aldrig. Men jag ska alltid finnas tillgänglig.
Jag pratade med en för detta fotbollsspelare som... Han angav alltid den timmen till mellan 3 och 4 på morgonen, tror jag.
Ah, okej. Okay. Ah.
Och då kom de nästan aldrig.
Nej. Jag hade, min rutin var alltid på morgonen, för jag, som sagt, man vet att man ligger hemma och sover. Så att jag hade mellan typ, vad hade jag? Mellan typ 6.30 och 7.30. Liksom, innan jag brukar kliva upp där. Men så var det nu i slutet. Förut var det en period då man var tvungen att rapportera träningstillfällen också, så att de skulle kunna komma på träningarna. Så att då var det lite jobbigare, för hade man ett schema som gjorde att man flyttade runt, så var det ganska bökigt. Men samtidigt så här, det var ändå värt det, tycker jag.
Mm.
Alltså i slutet av dagen. Om man lyckas plocka folk som fuskar, så är det ju bra. Men jag tror att problemet är att vi kanske är mycket mer ambitiösa i våra, de här grejerna, än vad det kan vara liksom worldwide.
Mm. Du, av alla dina liksom otroligt många guld och brons och silvermedaljer, och sådär, finns det någon som väger tyngre än de andra?
Alltså ett guld är ju ett guld. När jag vann inomhus EM så betyder det väldigt mycket för mig. För det var ju liksom, det är ju liksom den guldmedaljen jag har där hemma. Mm. Så att den betyder ju väldigt, väldigt mycket.
Vad har du alla andra grejer? I någon låda?
Allt ligger i lådor, jag har ingenting framme.
Okej. Okay.
Om jag ska vara helt ärlig, jag har dem i förrådet. Det är också en sån här grej, tror jag, som jag måste... Liksom, nu borde jag kunna plocka fram dem och vara stolt över dem. Men under idrottskarriären så var det ju som att... Det är en sån här jobbig grej, att under idrottskarriären så vill jag inte ha någonting framme. För jag vill inte vara nöjd, för jag vill hela tiden vidare mot nästa. Men det är lite svårt nu att ta fram dem och njuta av dem.
Men det är ju inte så jävla snyggt heller som inredning, eller?
Nej, precis. Det är lite osoft. Det är kanske inte riktigt min stil att ha sånt framme. Men ja, jag var tvungen att plocka fram dem där när jag var med i programmet till exempel. Och tyckte det var jättejobbigt. För jag vet, någonstans så gillar jag inte att visa saker. Utan det är så, för medaljen i sig betyder ju inte så mycket för mig. Utan det är ju liksom prestationen. Och jag vet allt jobb som det tog mig att ta mig dit för att få vinna den.
Mm. Har du 2 toaletter hemma?
En.
Okay.
Ja, annars jag tänker jag ett prisskåp.
Ja, gästtoaletten tänker jag. Hade varit perfekt.
Det hade varit något. nästa boende kanske. Men EM-guldet betyder ju väldigt mycket för mig. Just för att jag vet hur mycket jobb och slit det tog mig att ta mig dit. Men alla har någon liten historia. Liksom. Alla har någon liten historia. Någonting som gjorde att det var något speciellt. Jag tog ett inomhus-VM-brons till exempel. Det var ju min första medalj på ett globalt mästerskap. Så det är jag också väldigt stolt över. Och jag vet liksom, jag kommer ihåg exakt hur tävlingen var och vad som hände och sånt där. Så att det finns många minnen runt om alla medaljerna.
Fanns det grejer på din bucket list som du inte hann med?
Nej, alltså det enda målet jag hade liksom när jag la av, det var ju liksom så att jag vill hoppa 8 meter på träning. Men annars var det så här, jag ville ju ta medaljer. Alltså jag blev ju mer och mer inriktad på att jag ville ha medaljer. Jag bryr mig inte så mycket om resultat och rekord, utan det, för mig är det strunt samma.
Mm.
För mig handlar det om de här sakerna som man, de här små metallbitarna, det var de som betydde någonting för mig. Och där lyckades jag ändå skrapa ihop 6 stycken, tror jag.
Tänker du någonsin på, eller tänkte du någonsin på vad du skulle ha gjort annorlunda för att de skulle vara fler?
Ja, absolut. Det är klart. Man alltid känner att man kan vara efterklok och rätta till saker. Men samtidigt, det som är skönt att veta att alla de medaljerna har tagit, och jag har alltid gett 110% för att få ta dem. Sen är det alltid så, det är klart så här, typ om man tar OS till exempel i London, när jag var 1 centimeter ifrån, då är det så här, typ, hade jag flyttat min markering 2 centimeter fram, då hade jag inte trampat, jag hade fortfarande inte trampat över, då hade det varit 2 centimeter längre och då hade jag haft en medalj. Men så går det inte att tänka, utan jag tänker istället, jag gav 110% den dagen, det räckte till en fjärde plats, it is what it is.
Mm.
Jag är jävligt stolt över det ändå. Så att, ja, det är farligt. Jag tror det är farligt att börja tänka så.
Mm.
Det blir lite sån här rymden oändlig tanken liksom. Man kan alltid känna sig att jag kunde ha gjort det och det bättre.
Är det härligt att vara lite kändis?
Ja, lite kanske. Jag vet inte, jag tänker inte så mycket på det, tror jag.
När du var och köpte kaffe nyss innan du kom hit, kände de igen dig?
Nej, det tror jag inte. Jag blir obekväm när folk känner igen mig, faktiskt. Jag brukar, och sen är det så här, typ när jag går, så det är inte så att jag går och scannar av, utan det är mer typ om jag går bredvid någon som, eller någon jag känner som bara, såg du skulle ha sett dem där två vände sig om eller bla bla bla. Men det är svårt också, för det är så här, nu känner ju folk igen mig inte på grund av mina prestationer, utan nu känner de igen mig för att jag har varit med i ett dansprogram liksom. Det är lite nytt för mig. Det är en helt annan målgrupp än vad jag är van med som kommer fram och pratar.
Men jag tänker att du gav en intervju förra året, tror jag, med Morgonpasset när du sa att du skulle kunna tänka dig att programleda.
Ja.
Är det fortfarande en tanke?
Ja. Ja, det är mer för att jag tycker det är en rolig utmaning, tror jag. Det skulle vara en rolig utmaning att göra. Jag vet inte, alltså jag fick verkligen, så här, när jag var på Mästarna så tyckte jag liksom, jag tyckte det var kul och spännande med hela den här produktionsvärlden. Jag gör ju små produktioner inom mitt jobb nu. Men du vet, det är så häftigt när det är så stort maskineri som ska funka för en sak. Alltså alla har ju ett mål under den produktionen. Det är så här, vi ska göra ett så bra program som möjligt. Men så har ju någon som måste se till att ljuset är rätt, att ljudet är rätt, att tävlingarna är rätt, eller det finns manus. Alltså det är så många olika saker som passar in för att en sak ska bli bra. Och det tycker jag är så spännande.
Plus att det är ju återigen det där som du jagar då, med prestationen.
Precis, och det är kanske det också som ligger lite spännande i det. Att då blir det ju så här, typ att man kanske, du gör det här programmet, nu ska vi göra det här så bra som möjligt. Hur förbereder vi oss för att det ska bli så bra som möjligt? Och så tuggar man vidare. Och det är, jag försöker hitta nya sidor hos mig själv som jag inte har. För jag är en ganska tillbakadragen person. Jag hörs inte, syns inte mycket. Utan jag liksom, jag kör mitt race. Kollar på mina sociala medier så är inte jag den mest aktiva där, utan jag tar lite saker som det är. Och då kan det vara kul att då komma in på ett ställe där jag måste tvingas ställa mig lite framför och prata och göra saker för att se hur hanterar jag den här situationen. Kan jag bli bekväm i den här situationen? Det är som med föreläsningar, jag håller ganska låg profil där också, för jag känner inte mig riktigt bekväm att vara där. Men jag måste utmana mig själv och ställa mig där också.
Ja, jag misstänkte att du får göra en och annan sån. Men det är liksom inte, det är inte där vi kommer se dig om 10 år.
Jag tror inte det, man vet aldrig. Det är det. Jag känner mig ganska öppen om allt just nu och bara försöker liksom ta in nya intryck och nya lärdomar från överallt. Det är det som är så roligt nu när man träffar. För jag har ju bara hängt i en värld, jag bara har hängt med mina idrottskollegor. Nu sitter jag med dig här som har helt andra erfarenheter och tankar, och då är det kul att höra hur du tittar eller ser på saker från ditt håll. Liksom det är så jag tror att man utvecklas och alltså, man växer.
Snyggt. Fick du ihop det med någonting som du sa för skitlänge sedan?
Ja.
Och därmed är det dags att gå in på frågor du inte fått förut.
Okej.
Succémomentet. Vem skulle egentligen vinna i en fullkontaktsfight? Är det Stefan Löfven eller Ulf Kristersson?
Ja, men Löfven är ju större. Han har väl lite, han har lite kilo på honom. Räckvidd så att ja.
Men sen tänker jag, Kristersson har ju också lite den här... Jag kan tänka mig att han springer långt och snabbt.
Ja, men det är Löfven ändå stor. Han är inte, han är ju liksom från Norrland liksom så här, du vet.
Ja, nej. Fan tag i Ulf, då är det kört.
Ja, ja, precis. Ja. Ja, jag lägger nog min slant på Lövet.
Vem tar hand om dina ögonbryn och hur går det till?
Ingen.
Nej?
Ingen tar hand om mina ögonbryn, utan de ser ut som de gör.
Okej, okay. Det noppar inte ens.
Ibland tar... Jo, tjejerna har tagit bort här ibland. Det har blivit lite.
Du ser. Jag visste det.
Ja, jag ljuger bara här. Ja. Jag försöker.
Hörru, hur lång är den perfekta sommarbyxan?
Den ska vara precis över heter det? Anklarna. Knölen, anklarna. Ja, den ska liksom inte ta i bralla eller i skon, utan den ska vara precis ovanför.
Så du jobbar inte kortbyxan helt enkelt?
Ibland, shorts. Då ska vara precis ovanför knät.
Mm. Jag förstår. Vilket är ditt bästa argument för att Vasaloppet ska förbjudas?
Jag har inte ens tänkt på Vasaloppet. Men ja, det finns väl ingen riktig snö, eller?
Nej, det är ett rimligt argument. Hur ofta klipps tånaglarna?
Det är väl olika. Men jag försöker, så när jag märker att de blir lite långa, då klipper jag.
Var det viktigt när du var aktiv?
Att klippa dem?
Ja.
Ja, då hade jag det faktiskt. Det brukade jag göra. Men det är mest för att man har så tajta dojer. Så tar du långa strumpor så paj, eller långa naglar så pajar du alla strumpor.
Mm, jag fattar. Och där var frågor du inte fått förut slut. Och jag förstår att du utifrån vårt samtal att din framtid kanske inte är 100% utstakad. Men hur ser du på framtiden?
Alltså just nu så vill jag ju bara fortsätta jobba och utvecklas inom kommunikationen. Det är ett spännande plats tycker jag. Jag tycker man lär sig fortfarande väldigt, eller jag lär mig väldigt mycket där fortfarande. Och sen bara försöka hitta de här sidoprojekten som, där jag kan utmana mig själv på ett annat sätt. Mer mig som person. Så att jag ska bland annat jobba i OS-studion lite grann. Så det blir kul att prata lite friidrott, för det gör man ju inte så ofta längre. Och sen får vi se. Det känns som att det finns mycket roligt där ute. Man måste bara... Ja, ta sig dit på något sätt.
Tackar jag.
Ja.
Kanske.
Ja, precis. Men i alla fall på de sakerna som man vill göra. Men man måste få frågan också. Men någonstans så känner jag så att någonting jag lärde mig, alltså som var väldigt lärorikt för mig, var ju att när jag la av med idrotten, eller så här, det jag har hört under hela min idrottskarriär är ju så här, ja, men idrottare är så attraktiva på arbetsmarknaden. Och det är liksom jag har hört, så att i min värld någonstans så trodde jag så här, fan, när jag lägger av då kommer min telefon brinna här för folk vill jag ska komma och jobba. Det var inte den enda som ringde. Så att då insåg jag att man måste ta tag i saker själv om man vill få något gjort. Och det är väl lite så nu också, vill jag göra de andra sakerna och utmana så måste jag ju lyfta telefonen själv och säga så här, hej, det här kan jag tänka mig göra om ni är intresserade.
Bra. Stort tack för att du kom.
Tusen tack för att jag fick komma.
Vi
vilken mysig ung man Michel Tornéus. Kanske måste det bli fler idrottare i värvet trots allt. Kanske redan i nästa vecka. Den som lever får se. Och hör du, vi planerar för hösten. Hör av dig med gästönskemål på Instagram där jag läser och svarar på i princip allt. Att varvet heter den här podden där. Producent Camilla Fogelborg, klippning Carl Birgersson och Saga Markula, utgivning med mera Acast, och jag heter i vanlig ordning K Triumf. Vi hörs om max en vecka. Tack och hej. Hej. Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.